Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Idag ska jag, Leif Bratt, prata med ytterligare en pristagare från vår näringslivsmässa vi hade i början på november här i Tyresö. Den jag ska prata med, hon heter Susanne Karlqvist och hennes företag heter Ergoliv. Och hon fick en av de här utmärkelserna. Det var fyra företag som fick utmärkelse och Susanne och hennes företag Ergoliv var ett av dem. Men då, jag skulle vilja börja så här. Kan du berätta lite om din bakgrund, Susanne? Vem är Susanne Karlqvist?
Ja, jag ser mig själv som en skapande person som tycker om kreativitet. Både till vardags men också i arbetslivet och privat. Tycker om kultur. Vad kan jag säga mer? Tyresöbo sedan 97. Egenföretagare som sagt. Ganska nybakad och det är därför jag har fått priset också. Nyföretagare.
Var det kategorin nyföretagare du?
Liksom? Absolut. Årets nyföretagare i Tyresö var priset.
Får man vara så nyfiken och fråga utbildning? Alltså, vad är du för någonting? Är du autodidakt och bara entreprenör? Det är inte bara entreprenör, så jag menar. Men alltså, eller har du, ja, hur hamnar du på det här spåret då?
Oj, ja, det är en lång historia. Jag ska försöka fatta mig kort. Det är ju så med vi kreativa människor att man kan bli ganska utvecklande och långrandiga. Från början jobbade jag inom IT, data- IT-branschen. LM Ericsson, glada 90-talet. Och så fick jag barn 97 och flyttade till Tyresö. Och då hände det ju saker med mig. Och då kände jag det att nej, jag vill inte gå tillbaka till IT-branschen. 11 år bakom en dator, nej nu måste jag göra någonting nytt. Och då gick jag faktiskt först ett år på konstskola. Så det var ju verkligen ett byte, ett skifte i livet. Och där väcktes det ju tankar om att göra någonting helt annat. Och från början ville jag bli läkare och sökte in till läkarhögskolan. Men kom inte in och så tänkte jag, vad är näst bäst? Arbetsterapeut. Och då sökte jag det och kom in och började studera då 2004 till arbetsterapeut. Så att jag har förändrat mitt liv ganska rejält de senaste, vad blir det nu, 94-20 åren.
Vad gör en arbetsterapeut?
En arbetsterapeut, ja, i grund och botten så handlar det om att titta på helheten hos en människa. Alltså hur är ditt liv, hur arbetar du eller om du är sjuk, vad har du för funktionshinder? Och då gör man en bedömning som arbetsterapeut. Vad klarar du av? Vad är dina styrkor?
Det är lite läkarstug på det också.
Ja, det är medicinsk kandidatexamen till och med.
Ja.
Så att man är nära läkare men inte riktigt ända fram. Och vi samarbetar ju i team, sjuksköterska, läkare och sjukgymnast. Och det tycker jag är roligt för jag får ju träffa hela människan. Det är inte bara sjukdomen eller diagnosen utan jag träffar en person. Leif, du är en människa, du är en man och så vidare. Och så tar jag reda på, vad är dina styrkor? Vad kan du utföra hemma efter en stroke eller efter en bilolycka?
Är det både så att säga, kroppsliga funktioner du tittar på? Är det också mentala? Är det
lite helheten.
Helheten.
Så att man kan göra bedömningar som arbetsterapeut inom äldreomsorgen. Där jag har jobbat mycket så gör man till exempel ett MMT-test. Det är mini mental test som är 30 frågor som tar reda på om du är dement eller har en nedsättning av dina kognitiva förmågor.
Är det den sån där som innehåller, man tittar på en gammaldags klocka med stor liten visare?
Jajamensan.
Och så får man frågan, vad är klockan nu?
Ja, inte riktigt. Det du får göra är att du får rita en klocka på ett papper. Och då ser man ganska omgående att en människa som gör en cirkel som inte är riktigt fullständig och placerar siffror på fel plats, ja, och visarna inte är 10 i 11, då vet man att oj.
Ja, det är bäst jag plockar bort papper och penna här nu då.
Ja.
Vi kan köra det. Då får vi ta en koppling här då. Då är du arbetsterapeut. Men du har då fått priset årets nyföretagare Ergoliv. Vad är kopplingen eller finns det någon koppling mellan?
Jajamensan.
Det finns en... Då får du berätta om den.
Då ska vi se. Tanken var att när jag började studera till arbetsterapeut på Karolinska Huddinge så en av kurserna handlade om kultur och hälsa, kreativitet och hälsa. En vanlig arbetsterapeut jobbar mest med bedömningar, utför förflyttningsutbildning för personal, man tittar på rullstolar och hjälpmedel och förskriver och så vidare. Det som lockade mig mest var det här skapande kreativa. Och det är för att jag själv är kulturmänniska, älskar opera, har spelat teater, älskar att sjunga i kör, dansar och så vidare. Målar tavlor och sådär. Och då kände jag det att här finns det någonting. Men det har tagit mig 7 år att komma fram till att jag vill ha ett eget företag. Där jag faktiskt kan använda min kreativa ådra tillsammans med min medicinska utbildning. Och hjälpa människor att må bättre i vardagen.
Det där ergoliv, det är alltså, den sysslar du med. Men vad är, alltså, vad är själva affärsidén? Alltså, vad är din produkt?
Produkten, ja, det är att leverera till exempel, man kan ha dans. Istället för att bara ha sjukgymnastik och sitta på en stol och röra sig till ett tråkigt program, så kan du dansa. Det är ju jättebra för kropp och själ. Så att Ergoliv står för en kulturell insats för människor med funktionshinder eller med diagnos demens eller bara du gammal och sjuk. Och ergo står för ergonomi. Alltså ergonomi handlar om kroppen, läran om hur man sitter och står och går. Men också ergoterapeut på norsk. Det betyder att du är en arbetsterapeut. Vi svenskar säger arbetsterapi. Men om jag träffar ett barn som inte arbetar eller en pensionär som inte arbetar, då tycker jag det klingar bättre med ergoterapi. Så jag leker lite med ord. Jag är humanist i botten, språkvetare. Så att jag gillar latin och cogito ergo sum. Känner du till det uttrycket?
Jag tänker därför är jag. Eller
exakt. Och därför är jag.
Det och betyder... han heter lite olika. Ibland heter han Descartes och ibland heter han... nu kommer jag inte på det. Men det var någon fransk filosof.
Exakt. Och där finns ju just uttrycket cogito ergo sum. Och då plockar jag ut ergot och så lägger jag till liv. För jag vill ju leva mitt liv hela livet. Inte bara när jag är frisk utan även när jag är sjuk, gammal och dement. Väldigt många människor sitter ju på ett äldreboende och har ingen sysselsättning. Och det är döden för oss människor. Har du ingen stimulans i dagarna, ja då vissnar ju både kropp och själ. Så jag vill tillföra någonting som jag skriver här som får din själ att blomma.
Ja, jag såg det på hemsidan och då, min tanke var ju då så här. Du skriver någonting. Öppna hjärtat för det som får själen att blomma. Hur går det till då?
Jo, genom att hitta det inom varje människa. För det här är viktigt. Inom varje människa finns det någonting som får mig att må bra eller får dig att må bra. Och genom att hitta rätt nyckel till dig, Leif. Vad brinner du för? Vad är din kultur inom dig? Tycker du om sång? Tycker du om dans? Eller tycker du om matlagning eller trädgård?
Nej, jag tycker om... och lära mig.
Och lära dig nya saker.
Ja, alltså, jag läser inte skönlitteratur. Mm. Jag läser facklitteratur. Mm. Och det är lite nördigt.
Ja, nej, det är du.
Jo, men i alla fall. Folk i gemen, de diskuterar ju snarare vad heter Lisa Marklund och inte ekonomiska teorier.
Ja, men där har ju du nyfikenhet och en lust. Ja. Och så länge du får hålla på med det så kommer du att må bra. Men om jag skulle ta ifrån dig det här och tvinga dig till att nu ska du spela bingo, så tror jag det skulle vara döden för dig, själsligt men även kroppsligt. Och det är det som jag brinner för, att hitta nyckeln till varje människa, oavsett om du är barn, om du är gammal, om du är frisk eller sjuk. Men jag riktar mig nu mot, i företaget då, mot äldreomsorgen.
Ja. Så din produkt då, om man säger så, det är att förutom att hitta då fysiska hjälpmedel, så vill du också hitta kulturella komponenter som du tror passar den där människan. Har jag fattat
helt detta? Korrekt uppfattat.
Och då blir det följden för mig då, därför att om vi fortsätter med hemsidan så står det ju ett begrepp som jag aldrig har stött på. Kulturnering, om jag...
ja.
Vad är det?
Ja, om vi säger så här, när man spelar teater som jag har gjort, amatörskådespelare, så turnerar man. Man åker ju runt med teater och levererar då scenkonst på olika platser. Och kultur är ju ett begrepp som alla förstår. Så tänkte jag, men om man slår ihop kultur med turnering, då blir det ju kulturnering. Man levererar kultur och det kan se olika ut. Det kan vara konst och då finns ju tanken att tänk och åka ut med en massa tavlor på äldreboendet och ha en konstutställning på plats. För de gamla kan ju inte ta sig dit. Kan du inte ta dig till operan, ja då får ju teatern komma ut till Täby eller Tumba.
Men är det då så här att det både är, om jag nu får säga, kollektivet äldre som bor på ett äldreboende, de kan få en konstutställning eller en operaföreställning eller något, ja, sånt. Men finns det också en individuell nivå,
ja,
så att du kan titta på,
ja,
jag kan göra något kulturellt på egen hand som du tror passar mig?
Absolut, och det är ju det som är fördelen som arbetsterapeut, att jag gör ju då, eller ergoterapeut om vi, ja, använder uttrycket, att jag gör en analys, en kulturell ADL. ADL är ett begrepp som är känt inom arbetsterapin. Att jag gör en aktivitetsbedömning i dagliga livet. Vad har du för förmågor? Och där ingår tyvärr inte idag, som jag uppfattar det, den kulturella biten, utan man tittar då på att du kan klä på dig, gå på toaletten, du kan duscha och du kan äta själv. Men jag vill införa KADL, kulturell ADL. Vad har du för intressen? Och så plockar jag fram ett litet ett paket. Du älskar att måla. Ja, men då får du en liten målarbox med penslar och färg och papper. Så kan du sitta och måla för dig själv eller i grupp.
Hur är konkurrens? Är det här en, nu är lite dumt, är det här något nytt påfund, eller finns det 28 företag i Stockholmsområdet du konkurrerar med?
Okej, då ska vi höra så här, att jag konkurrerar inte, utan jag kompletterar. Det som finns idag, det är någonting som kallas för kultur i vården, och det är Stockholms läns landsting.
Aha.
Det är en katalog där man kan beställa då olika artister, Titti Sjöblomman, Kristin Hedmark, Göteborgs matrosorkester, Glädjeverkstan som är clowner till exempel. Då kommer de ut till sjukhus, de kommer ut till äldreboenden. Då kommer alltså äldreboendet att beställa ur katalogen. Det är ett programkatalog, kulturupplevelser. Mm. Saken är ju den att här får man ju då betala. Mm. Hälften betalar landstinget och hälften betalar kommunen. Och det har man inte så mycket pengar till. Och där kommer det här politiska in då. Att varför lägger man inte ner mer pengar på det här? För man spar på resurser. Det vill säga att om man har kultur i vården så behöver man inte lika mycket mediciner. Det finns danska modeller där man har minskat mediciner med 50% genom att ha aktiviteter i vardagen. Så jag brinner ju för att få ut det här. Och som svar på din fråga, jag kompletterar kultur i vården-katalogen. Och anledningen är att jag har jobbat som projektledare i nästan 1,5 år för just landstinget i projektet Seniorkultur. Så det finns det att läsa om på nätet. Att under en period mellan 2012 och 2013 så åkte jag runt till 15 äldreboenden i Stockholms läns landsting, intervjuade personal, intervjuade äldre och fick reda på vad vill vi ha. Österåker, vi var på Ekerö, vi var vid psykiatrin, och då fick man prova på olika aktiviteter. Oftast är det så att det kommer en grupp och spelar. Man tittar och lyssnar. Det jag vill införa, det var det här skapandet. Så att det som finns nu, det är ju till exempel att man kan få göra sin egen film tillsammans med personalen. Det är fantastiskt. Då kommer en filmare, man filmar och gör en liten kortfilm. Att skapa, fast man är gammal och sjuk och dement, gör att man fyller på de här må-bra-hormonerna.
Så det finns både ett aktivt kulturarbete, om jag säger, och ett mer då inaktivt. Man ungefär sitta i tv och titta på tv-skärmen,
ja,
då kan det vara underhållning där och sådana saker.
Ja.
Eller också så gör man någonting på egen hand.
Ja. Och det här är ju viktigt att komma ihåg, att man tänker sig att måste man vara aktiv? Nej, man kan faktiskt bara sitta och titta. Och där finns det mycket forskning. Jag baserar ju väldigt mycket på det jag säger, på forskning. Kultur för hälsans skull. Det är ju bevisat att om du dansar själv, då upplever ju kroppen massa saker som du bär med dig. Du fyller på oxytocin, endorfin och serotonin. Och det höjer de må-bra-hormonerna. Och då har man visat att även om jag bara tittar på dansen, så händer samma sak i hjärnan. Du kan alltså vara passiv i en aktivitet. Titta på.
Det är ingen större skillnad.
Nej,
alltså.
För hjärnan förstår ju egentligen inte den skillnaden.
Aha. Jag trodde själv att man muskler rörde på sig.
Ja, alltså rent fysiskt. Men hjärnan är ju så enkel att har du en gång i tiden dansat till exempel, ja, då har ju du kvar minnen av det i hjärnan. Så bara genom att titta på dans så kan du uppleva dans i hjärnan. Fastän du så att säga inte rör dig.
Men då om du säger, alltså du, på dig låter det ungefär som bara det är något kulturellt så är det bra. Men om jag jämför då med kost. Mm. Vi får ju höra varenda vecka, då överdriver jag, men i alla fall årligen så kommer det ju en ny diet.
Mm-mm.
Som är överlägsen alla andra tidigare dieter. Är det samma med kultur? Finns det mode där också? Att i år är det dans som gäller och nästa år är det måla?
Det kommer mer och mer forskning. Alltså det forskningen vill ha, det är ju evidens. Man måste ju ha en grupp
evidens på svenska.
Bevis.
Ja.
Du måste ha statistik. Alltså om 10 personer upplever att det är bra att gå på operan, så är ju de som har valt operan. Mm. Tvingar du på en operamusik på någon som inte tycker om det, då är det ju skadligt. Då kan man säga att det är som en musikalisk våldtäkt. Alltså det gör ju ont i själen på dem som tvingas att höra på punk om man inte älskar det.
Ja.
Eller hårdrock eller Metallica eller vad du vill. Jag älskar opera, men alla gör inte det. Så att om man får välja kultur som man mår bra av, då höjs ju de här positiva hormonerna. Och det är ju en valfrihet som också krävs. Att, om jag skulle tvinga dig här att sitta och rita och måla och du tycker det är det värsta du vet, då kommer du må dåligt psykiskt.
Ja, jag kommer vara livrädd och rita en felaktig cirkel. Bli stämplat som dement.
Så. Ja, nej, det, ska vi, inte. Det ska vi slippa idag. Nej, men tanken är ju att en kulturupplevelse ska ju självklart vara självvald. Och tanken med mitt företag att erbjuda äldreboenden att antingen så kommer jag ut och målar med de gamla, eller sjunger för de gamla, eller dansar med de gamla. Som arbetsterapeut så kan jag starta en aktivitet. Eller också utbilda jag personalen. Så att mitt företag har två ben, kan man säga. För utbildar jag personalen, vilket jag just nu gör i ett stort projekt här i Botkyrka, så handlar det om att all personal ska förstå att kultur för mig, som jag mår bra av, kan jag sprida till mina kollegor, men jag kan också använda det för de äldre. Så varje vecka träffar jag en massa personal, och jag har träffat över 200 redan, och inspirerar dem till att okej, jag är jätteduktig på matlagning. Ja, men se då till att baka med de gamla. Ha en trevlig stund varje vecka. Personalen mår bra och de gamla mår bra. Win-win, som man kallar det för.
Om jag då gör en annan jämförelse. Man brukar ju ibland säga att såna här saker som korsord och sudoku är hjärngympa.
Jajamensan.
Är det någon skillnad på det? Alltså att liksom hålla hjärnan igång, det är en sak. Men det du pratar om, kulturupplevelser, det är att höja, det är alltså lite hormonellt uppåt tjack.
Absolut.
Men det är ingen hjärngympa det du pratar om, utan det är
stimulans.
Bra.
Ja, det är både och. Därför att när du mår bra så höjs alla de här goda hormonerna. Och det känns ju lite tråkigt, för jag menar, kulturupplevelser behöver ju inte vara hormonellt, utan det kan bara vara en trevlig stund också. Men om man nu vill ha evidens och förbannad statistik för att visa på att det här funkar. Och där har jag väldigt många berättelser. När jag har jobbat i äldreomsorgen som både undersköterska men som arbetsterapeut, så har jag sett så många exempel. Jag behöver ingen evidens. Jag har sett kvinnor. Jag behöver inget bevis, utan jag har suttit med till exempel akvarellmålning med pensionärer som är över 90, som aldrig i hela sitt liv har ritat eller målat. Men de kan resa på sig och gå därifrån och glömma sin rullstol. Men Gerd, säger jag, vänta lite nu, du glömde din rullstol. Då mår hon så himla bra efter en timme och suttit och målat akvarell. Så att smärtan har hon glömt bort. Hon har fått färg på kinderna, hon reser sig upp, och det är nästan en halleluja moment för mig.
Om jag då säger till dig så här, nu ska du få behandla mig lite kort. Och det är kanske flera av dem som lyssnar också nu då, som har samma problematik.
Mm.
Sömnkvaliteten blir ju sämre. Mm. Alltså man, förr sov jag 8 timmar och vaknade jättepigg.
Mm.
Nu är jag glad om jag får sova 4-5 timmar utan att visst uppvaknande, och sen kan jag somna om visserligen. Men jag är inte lika pigg längre. Finns det någon sån här kulturgrej jag kan ta för att få bättre sömn?
Jajamensan.
Vad ska jag göra?
Då finns det flera saker. Jag skulle sätta mig ner med dig, och så skulle jag göra en sån här intervju, en analys, och föreslå att, vad gjorde du förr när du var yngre? Tyckte du om att dansa? Då skulle jag föreslå att du kanske skulle börja dansa igen, plocka upp det, ditt gamla intresse. Är du pensionär idag, Leif?
Ja.
Du är pensionär. När man jobbar till exempel, då tröttar man ut kropp och själ. Och då sover man ju mer. När man blir äldre så har ju inte du den här stimulansen hela tiden när du jobbar.
Jag jobbar ju med dig. Det är väldigt stimulerande.
Ja, tack ska du ha. Vad jag menar är att om du jobbar heltid så har du en helt annan sömncykel. När man blir pensionär så har du inte den här hela tiden påslaget i hjärnan. Och då får du en helt annan sömncykel. Sen skulle jag börja titta på det medicinska. Är du ute tillräckligt? Promenerar du tillräckligt? Fyller du på D-vitamin med sol? Eller sitter du inne hela dagarna? Så för att kunna hjälpa dig som individ så behöver jag veta hur du lever ditt liv.
Och sen
kvaliteten. Och då är det maten som du nämnde. Vad äter du? Äter du regelbundet som du gjorde när du jobbade? För när man jobbar så äter man ju frukost. Man åker och jobbar, äter lunch, man fikar. Och sen äter man en middag när man kommer hem. Och sen så tar man kvällsfika, så går man och lägger sig och sover. Men som pensionär, hur lever du med dina rutiner? Till exempel. Så att bara ge ett förslag så här rätt upp och ner, det är svårt. Men jag skulle ändå titta på kulturen. Hade du trädgård och hus förut?
Jag bodde i ett sånt, men det var hustrun som hade de gröna fingrarna.
Ja, men du kanske var ute i trädgården då?
Ja, när hon skulle göra en rhododendron-rabatt, då fick jag gräva.
Och det påverkar, alltså det är ju en kultur också, trädgårdskultur brukar jag skoja säga. Att hur har du levt i ditt liv innan pension? Så att sömnen, om du tittar på ett barn till exempel, de sover ju 22 timmar av 24. Men som pensionär så minskar ju sömnbehovet för att du inte har samma stimulans. Och det är ju som sagt, hur äter du? Motionerar du? Hur lever du? Vilka människor träffar du? Och kulturen kan vara ett sätt. Du är nyfiken, du vill fortfarande läsa. Du är intresserad av siffror, sudoku och ekonomi och sånt. Då ska du ju fortsätta med det. För det får ju dig att må bra.
Ja, det gör det.
Men hitta nya områden. Och det brukar jag säga, att även om du hela ditt liv har sjungit, varför inte prova? Eller börja dansa? Eller måla tavlor. Jag har många fina bevis på pensionärer. Här är ett foto som jag
nu
visar
dig. Nu är det här radio, just det.
Det här är ett foto som jag visar som en man som är 89 år. Vi kan kalla honom Kalle. Han har aldrig hela sitt liv ritat eller målat. Han får prova akvarellfärger. Han sitter alltså ganska länge och väl och målar. Och jag frågar ju självklart, ja Kalle, vad är det du har målat? Och då tittar han på mig lite förnärmat och så sen. Men ser du inte det? Det är Uppsala tre högar. Och då har han för första gången i sitt liv målat en tavla. Och han är jättelycklig. Med rosor på kinderna och ögonen glittrar. Så att även om han aldrig har målat hela sitt liv. Och det kan få en människa att må bättre. Bättre aptit, sova bättre. Det är enkelt. Det är så fruktansvärt enkelt. Att man kan lära nytt när man är gammal. Det finns inga begränsningar.
Nej, det är kanske ungefär som när höjdhoppare som har mental träning ska klara 2,12 i höjd.
Absolut.
Och så tänker man, jag har aldrig gjort det här, jag kommer aldrig klara det. Eller också tänker man, det här är en baggis, jag kommer klara det. Alltså det har lite med ens egen inställning.
Egen inställning, men också hur personalen motiverar och inspirerar. Här har jag ytterligare en bild, och nu visar jag dig Leif här en bild på, då ska vi se. Jag tror att det är 4-5 personal tillsammans med en 6-7 stycken pensionärer på ett äldreboende. Och det är tur att det inte syns här i radion, för att det är ju sekretess. Och du vet ju inte vilket äldreboende det är. Nej. Men här ser man ju att alla...
Det där är brorsan.
Ja, tack ska du ha. Du är rolig. Här är alltså personalen och de boende samlade kring vattenfärger. En gång i veckan. Och från början var det en liten grupp på 3-4 pensionärer och ingen personal. Men när man ser effekten av att det faktiskt stimulerar och man har roligt om man börjar skoja och skratta och titta på varandras verk. Titta här vad roligt vi har, trevligt och kul. Och hur målar man en glasburk, var en dam som sa. Då fick jag ju visa det. Jag som är konstnärligt begåvad kan ju visa lite knep. Men tanken är att man har en rolig social samvaro.
Det hörs ju lång väg att du brinner för det här. Hur är då bemötandet? Alltså det här som är självklart för dig och borde finnas överallt och i stora mängder. Alltså du har blivit årets nyföretagare, så det kanske inte finns så lång historik.
Nej.
Men vad är bemötandet från politiker och beslutsfattare?
Jag tror att är man själv intresserad av kultur. Jag går väldigt mycket på konferenser och konvent. Och senast häromdagen igår var jag och lyssnade på Stadsteatern och Kulturhuset. Och hur man i Europa tittar på hur kulturen kan påverka hälsan. Och det är ju inte bara teater utan det är mycket annat. Och jag brinner ju för konsten. Väldigt många gånger så handlar det om okunskap. För kultur, det är någon sån där flummigt vid sidan av som man har på fritiden.
Ja.
Men när man börjar förstå vilken effekt det har. Jag intervjuar varje anställd personal i det här projektet i Botkyrka. Vad är kultur för dig? Och när jag då träffar 8-10 stycken så har ju alla sin syn på kultur. Och det är ingen som är rätt eller fel här. Det jag märker är att vi i Sverige, vi tänker ju att kultur, det är Dramaten, Operan och teatern. Men frågar jag de som kommer från andra etnisk bakgrund och kulturellt, så säger de att det har ju vad man har levt, vad man har för religion och tradition, och vad har man med sig i ryggsäcken, vad har man levt och växt upp, vad har man påverkats av samhället. Så kulturen innefattar ju hela livet. Och hur formar vi det tillsammans? Och jag brinner för det här, för jag ser också effekten. Och politiker som inte har kunskap, som inte har fakta, det är en fritidssysselsättning. Mm. Det är ingenting som man ser medicinskt, men jag som ser medicinskt att det här har effekt. Om man kunde få ut den kunskapen, att vi kan använda det här, därför att du sover bättre, du kan minska på mediciner, du blir gladare och du blir trevligare, och framförallt personalen känner mindre stress.
Så nu är det
en samhällsvinst. Ja. Du har en hållbarhet, Leif. Det här är en samhällsekonomisk vinst för alla.
Ja. Så det, då om jag tolkar det så att för tillfället, det är nyföretagarna, så nu handlar det om ett visst missionerande för att få politiker att förstå.
Ja.
Hur är då responsen när du får audiens hos dem?
Ja.
Lyssnar de och tar till sig, eller är fortfarande inställningen att det är en fritidsverksamhet?
Det blir bättre, därför att just nu så händer någonting runt omkring i samhället, att man letar efter alternativ. Och där har jag bokat in bland annat idag ett möte med en kommun och ska prata då med äldreförvaltning och socialnämnden och kulturansvarig och presentera, för de är nyfikna, de är intresserade. Och nästa vecka ska jag till en ny kommun och i januari till en tredje kommun. Så att det här finns ju på agendan.
Jag tänkte mig att du måste ju också kunna fakturera någonting någon gång. Du ska ju leva.
Ja, och det är väl det här som är ibland. Kommunens budget är begränsad. Man tittar mest på personal. Och det är så många sjukskrivna, om man har vikarie. Ja, men då har vi inte råd att ta in kultur. Men om man tänker tvärtom. Att genom att ha mera kultur så minskar man ju sjukfrånvaron. Du sparar ju pengar för kommunen eller för samhället.
Men det är ju lite grann som, det finns ju apostlar.
Ja.
Ja. Nej, men inom många samhällssektorer som ser, om så att säga, man investerar, så att säga, man är proaktiv. Man satsar lite i början för att slippa kostnader senare.
Ja, just det.
Till exempel skolan. Mm. Eller man kan titta på dagis där man ser då att den här barnet behöver lite extra stöd och så vidare för att det inte ska bli mer kostnader
i slutändan.
Ja, i slutändan.
Och det är det jag har sett.
Ja, men alltså det är inte bara kultur, det kan ju vara andra grejer också som man gör tidiga åtgärder. Men det är svårt att övertyga. Alltså det är också det här att jaha, vi i kommunen, vi ska lägga pengar på det här och så slipper landstinget kostnader, för de har ju mycket med sjukvården att göra. Och då tycker man det här är en landstingsfråga.
Ja och nej. Men om vi säger så att om vi tar ett exempel. Du har ett äldreboende där du har en stor omsättning på personal. Mm. Om du på ett år kan mäta från början, om du mäter att vi har en omsättning på personal på 10%. Det är ganska många då som säger upp sig och försvinner och så tar man in ny personal. Du har sjukskriven personal, oftast 25%, för att de är utbrända, de här kvinnorna. Du tar in vikarier som är en kostnad för kommunen. Om du då på ett år inför och testar det här med kultur, då har jag ett bra exempel. Österåkers kommun, så hade pensionärerna fyllt i, är vi nöjda med aktiviteter på vårt äldreboende? Då hade de skrivit på solskiftet, 57% var nöjda. Efter ett år med insats av kultur så hade 82% sagt att de är nöjda. Mm. Det är klar bevis för att de äldre är nöjda. Sen tycker jag alltid att man ska gå till personalen. Att om personalen mår bra, då smittar det av sig. Och det är där som jag försöker missionera nu. Jag hör ju hur jag låter. Som kulturambassadör så vill jag ha in det här. För att om vi ser till att personalen mår bra, då kapar det massa kostnader och ökar välbefinnandet hos de äldre.
Nu kommer det avslutningsvis en frivillig fråga här.
Ja.
Vi får ju kanske ett nyval eller extraval eller vad det nu kommer att heta.
Mm.
Och de som nu köper dina argument här av lyssnarna.
Mm.
Det kanske är känsligt, det är därför jag säger frivilligt.
Ja.
Det kanske är känsligt att säga, vad bör de rösta på? Eller finns det någon sida som är mer eller mindre kulturvänlig enligt dig?
Rent politiskt, jag har faktiskt inte grävt i vilka partier som är mest kulturvänliga. Så där ska jag nog överlåta åt väljarna själva. Däremot så ser ju jag inom äldreomsorgen att idag, framförallt i Botkyrka, så är ju 80% personer med annan etnisk bakgrund. Och de har en helt annan inställning till livet, till människorna, till gamla och till döden. Och där har jag oftast argumenterat för att, det låter väl lite krasst, men svenskar, vi är bortskämda och lite lata. Jag ser inte att alla är det, men de som kommer från andra kulturer har en otroligt stort hjärta. De har en omtanke och en värme att ta hand om de gamla. De tar ju hand om sin familj på ett annat sätt än vad vi kanske gör i kalla Norden. Så rent politiskt så, ja...
Vi droppar det.
Jag vet vad jag inte skulle rösta på. Ja, men jag tänker hållbarhet, långsiktighet. De partier som tror på att man satsar på personal. Att lägger man ner tid och pengar och krut och utbildning på personal, så har man vunnit väldigt mycket.
Okej, och så får väljarna ta reda på
vad de
vill. Kanske inte får nyval, det vet man inte heller.
Nej, det är inte riktigt klart än.
Nej. Du, då tackar jag dig för att de flesta av mina frågor fick jag besvarade.
Mm.
Är det någonting själv du vill säga avslutningsvis som jag har glömt bort att ta upp?
Ja, och det jag vill säga är att vi stressar alldeles för mycket. Och det har jag själv gjort och varit väldigt nära en utmattningsdepression, som det kallas för. Men jag vaknade upp och insåg då vid 50 års ålder att det är inte värt. Min pappa dog för ett år sedan vid 65 års ålder och han precis går i pension. Ja. Han hann inte ens njuta av livet. Så det jag rekommenderar alla människor oavsett ålder, att hitta det man brinner för, att göra roliga saker, att fylla på det som känns bra, vara aktiv varje dag, ha kul helt enkelt. Antingen själv eller i grupp, det sociala är ju väldigt, väldigt berikande. Men att öppna hjärtat för det som får själen att blomma.
Jag som stod på hemsidan.
Jajamensan.
Då tackar jag dig, Susanne.
Tack Leif, trevligt att vara här.
Tack själv. Ja, kära radiolyssnare, ni har lyssnat på Susanne Karlqvist och hennes brinnande intresse för en höjd kvalitet för de äldre med hjälp av kulturinsatser.